Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej guys, nu lyssnar ni på Okrystat och Poco är på resa för sin bok. Hon ska göra lite research om postpartum runt om i världen, så hon är i Etiopien, våran gamla, vad kallar man det, hemtrakt, eller vi har bott där tidigare. Så hon är tillbaka där med mina föräldrar, men jag har en väldigt fin vikarie med mig, nämligen Amat Levin.
Hej.
Min make.
Mm.
Säger man så? Make.
Make.
Mm. Hur är läget? Du är stressad?
Ja, det är lite stressad över allt.
Varför så? Du behövde inte säga ja till att göra det här. Kände du dig tvingad?
Nej, inte tvingad. Men det kändes som att ni gjorde inte ett avsnitt förra veckan.
Mm.
Och det kändes som att du behövde en vikarie med short notice. Så då ställde jag upp.
Jag hade kunnat lösa det själv, men jag är jätteglad att du kom, men kände inte... Kände jag aldrig tvingad. Jag
vet
inte
om du ska vara
stressad. Ja, berätta, vem är du? Vill du plugga någonting när du ändå är här? Du har en jätterolig podd som heter Så vad händer.
Mm.
Om ni kollar på Love is Blind, då måste ni lyssna på Så vad händer.
Ja.
Den är hilarious.
Det är kul att göra. Vi gör ju en podd som heter Så vad händer. Det är ju en av många saker som jag håller på med. Och det är ju lite politik och lite samhällsfrågor och lite rätt mycket seriösa grejer ganska ofta. Men ibland är det också kul att bara...
Ja, de vanliga avsnitten
snacka populärkultur. Och nu har vi gått ner oss i Love is Blind, som vi båda, jag och min poddpartner John, båda gillar mycket. Mm. Vi älskar den serien.
Mm. Jag älskar också. Jag hör många av mina takes i...
Nej, inte så många. Hur många?
Väldigt jag, mycket. Det här är jag sagt, men det är inget fel.
Jag brukar ge dig cred, tycker jag. Mm. Om det är någon som jag tar medvetet.
Ja, men du kanske inte gör det medvetet, men...
Det är verkligen säkert att det är dina text.
Ja, det är. Men det är okej.
Ge ett exempel.
Ja, vi kan ta det sen. Det är inte så. Men du får göra det. Jag bara tycker, vi kollar ju tillsammans och vi pratar med varandra. Så det är inte så konstigt. Men precis. Du har det och sen så har du... Får man säga något om nya? Nej.
Jag håller ju på med mitt projekt Svart historia, som jag har hållit på med i över 5 års tid.
Mm.
Instagram och bok och... podd på svenska sedan typ ett år tillbaks. Men nu ska det bli en podd på engelska.
Mm.
Det är väldigt kul. Det blir betydligt större publik förhoppningsvis. Det finns ju... Jag menar... Sverige är ju trist på så sätt att det finns ett tak på hur många som är intresserade av den här frågan. Mm. Det är många som bara... De hör någonting kopplat till så här svart historia eller svarta människors... whatever.
Mm.
Och då är det som att det inte är intressant per definition nästan.
Men inte också i huvud taget historia? Alltså det är ganska nischad.
Ja, fast om man kollar på alla listor så är det ju mycket så här historiepoddar. Det finns ju en hel del historiepoddar som är jättestora.
Mm.
Även i Sverige. Petri Historia och den som heter Historiepodden. Men jag tror att det är mycket just så här, du vet, det kanske är så här, ja men ska vi ta första världskriget, eller andra världskriget one more time?
Mm.
Liksom,
det är det folk vill
höra. Eller Romariket.
Men folk vill höra det som grejen. De upplever som sin egen historia, kanske.
Ja, och när man gör det internationellt då, så, och på engelska, så finns det ju fler människor som runt om i världen upplever att svart historia är deras historia.
Mm, precis.
Så det ska bli kul. Vem vet, så det kanske går åt helvete.
Jag hoppas det inte går åt helvete, för det som folk kanske inte fattar hur mycket arbete som ligger bakom en sån där. Alltså en vanlig pratisk podd kan ju vara lite mer arbete än vad folk tror. Men det du gör på Svart Historia är ju typ heltidsjobb.
Mm.
Ja, för pennies.
Ja,
vi har inte råd att leva så tyvärr.
Nej, precis. Mm.
Så den får ni jättegärna lyssna på. Stödlyssna om inget annat. På den.
Har den på mute.
Ja, men vad heter det? Ja, jag hade tänkt att vi skulle prata. Ja, men vi ska prata lite om att vi ska bli föräldrar. Det här är ju en gravid- och föräldrapodd. Mm. Mycket. Alltså jag tror att, jag vet inte, det skulle vara kul att veta vilka som lyssnar. Men jag tror att majoriteten är gravida.
Mm.
Och då är man intresserad av andra gravida, oftast.
Mm. Mm.
Och nu ska du bli pappa för tredje gången.
Mm.
Vad känner du inför det?
Det ska bli kul. Det känns också... Det kommer att låta fucked up kanske. Men det känns ju... Av de två tidigare graviditeterna så känns det ju... Det här är den som jag har ägnat minst tankekraft åt.
Mm.
För att jag tror att det bara är en effekt av att vi har gjort det här två gånger redan. Den första var ju den som jag tänkte allra mest på. Sen så var det lite mindre med andra. Och sen så med tredje var det som att säga, ja, det här... Ja, nu vet man ju i alla fall att man löser... Whatever som dyker upp så löser man det.
Mm.
Det visste jag. Det självförtroende tror jag inte jag hade innan. Med första. Och kanske inte heller med andra.
Det där är ju verkligen olika vad folk känner. Men jag tycker den omställningen är så himla stor. För det är bara så här... Vad betyder det ens att ha ett barn och... Hela vår relation ska förändras. Nu är det redan... Man är verkligen så här igång i hela den här småbarnsgrejen. Så det blir en till människa.
Precis.
Och så är man lite ödmjuk inför tycker jag att... Det är en helt ny person. Jag vet inte hur den kommer vara och så. Men jag känner mig inte heller nervös. Men om vi backar lite... Alltså du... jag vet inte hur mycket du pratar om det. Men du var ju inte så peppad där i början.
Jag var inte, det var som att, det var för att jag, det var inte på, det ingick inte i planen just då.
Du har varit andra oplanerade graviditet.
Ja, men den första var ju lite mer, eller den första oplanerade var ju.
Den var ju också chockartad.
Ja, den var ju också surprise. Men det här var så här, och jag vet att du brukar prata om det där, men när man håller på med liksom oskyddat och avbrutna och så vidare, då måste man ju ändå göra det med vetskapen om att det kan bli ett barn.
Ja, precis. Alltså det ska inte vara katastrof att bli oplanerat gravid. Och så kände jag.
Men så kände ju inte jag heller att det skulle vara en katastrof. Däremot hade du och jag pratat mycket om att vi skulle ha ett tredje barn, men frågan var bara egentligen när. Och nu blev det ju rätt mycket tidigare än vad jag kanske hade tänkt mig. Inte supermycket. Jag hade ändå tänkt mig typ det här året, men kanske att man hade påbörjat den grejen nu i höst eller någonting sånt där.
Jag hade ju,
snarare än...
Jag hade ju fått ett ja på ett tredje barn från dig.
Hade fått ett ja. Så
ja. Bara, men det hade du, var ju inte, du var ju inte helt så här...
Du skickade in en ansökan.
Det var inte ditt initiativ med det. Och så frågade, jag vet inte om du minns, jag frågade, skulle du kunna tänka dig att börja försöka nu på sommaren?
Mm, jag kommer ihåg det.
Och då sa du... Jag säger inte nej, men jag säger inte ja. Vi får se. Och så du ville veta hur det var lite i livet och så.
Men
sen så berättade jag för dig, typ i mars.
Ja.
Nu sker det.
Mm.
Då håller du på att filma.
Nej, men det var bara väldigt oväntat. Alltså, jag tyckte vi skötte oss bra med skyddet så att säga. Men du förlitades också på så kallade säkra dagar.
Mm.
Och du hade gjort en missberäkning. Kan man säga.
Ja.
Det är fair.
Ja, ja absolut.
Ja.
Ja.
Och därför var jag bara... Jag tänkte så att du har ju så himla bra koll på de här säkert. Du hade så bra koll på de här, vilka dagar som funkar och vilka dagar som inte funkar. Så jag blev också bara överrumplad av att säga, aha, wow, du hade bara så här, vadå, räknat fel.
Nej, men det var så här, det var inte som att jag innan... Jag vet inte, det är kanske inte
TMI.
Verkligen TMI. Ja, jag hade inte... Tänkt på det innan, så det här är en säker dag, låt oss bara köra. Det var bara, i stunden så tänkte jag, det här är nog fine. Men jag hade inte kollat upp det innan och det var ju dumt. Och sen precis efter så kollade jag bara, fan, det är lite, det var liksom, jag tror att det var 5 dagar innan ägglossning. Jag bara, så chanserna är inte A-stora, Men de finns ju där. Jag vet ju att det är 5 dagar ungefär som.
Yeah. Jag tror att jag bara inte trodde att du räknade fel. Så jag var, därför blev
jag
också...
sa inte då att jag hade räknat fel. Jag hoppades bara att det inte skulle.
Det var ändå skönt att jag fick liksom leva i ovissheten en liten tag till.
Uh-huh.
Nej, men jag, så det var mycket bara så här, oj shit. Det var inte, oj jag blev så svimmad för att jag ska få ett tredje barn. Utan det var så här, oj det här händer nu. Och för... Folk som undrar om varför jag var så fokuserad på tajmingen. Jo, men för att jag ville hinna... Jag var mitt uppe att hålla på att ta mitt körkort. Vilket jag ville hinna göra i lugn och ro. Jag ville att vi skulle hinna skaffa oss en ny lägenhet innan. Du blev gravid igen. För att liksom slippa så här, flytta antingen när du är höggravid. Eller flytta med en nyfödd. Liksom.
Mm.
Så det var liksom bara så här, enkla, så här, tråkiga praktiska grejer som jag ville... lösa innan. Och det blev det inte så. Men det blir bra ändå.
Ja, det var ganska, det var lite deppigt där i början, för det kändes, det är lite jobbigt också att jag kände att det är mitt fel, måste säga, och att du, det är ju bara jobbigt när man bara, aha, det här tycker jag inte det är kul alls, men nu känns det ju bra. Och det gick ganska snabbt i att du fick landa i det hela, och då var det liksom fine.
Ja,
men jag försökte verkligen tillåta dig att vara, om du tycker att du behöver inte så här låtsas att du tycker att det här är askul.
Men jag försökte förklara det också, att det kommer att, det här är ju fine. Alltså problemet är igen, det är inte att det blir ett tredje barn, utan för vi, det var ju redan underförstådda på att det skulle bli av. Utan det handlade bara om en timing och att jag var för oförberedd. Och så här, du vet, man står och diskar, typ barn håller på, sen så säger du bara, droppar du bara sådär. Och jag bara,
oh, jag tyckte jävlar. Att jag sa nej, det på dåligt tillfälle.
Nej, men bara, jag bara säger att så här, du, för det det är bara, en stor så här, informationsdump att få reda på. Sådär. Så, och jag sa bara att jag försökte vara tydlig med att jag, det här kommer vara fine, det här kommer bli bra, jag kommer att vara glad, men jag behöver bara smälta det lite. Liksom.
Visst respekterade jag det.
Men det är klart att jag fattar att man kanske vill ha det här filmiska liksom så här. Så var det ju mer med första.
Alltså, ja, I guess.
För då var det ju väldigt planerat.
Ja, precis. Det var den enda planeringen. Jag tror du var också lite ledsen över det, att inte få möjligheten att så här, få längta och sånt. Och att det blev igen det här lite så här, någon drar mattan från den. Men i alla fall, nu känns du, som du säger, det är inte som att vi, den här graviditeten har bara susat förbi. Och jag känner inte som att vi har gjort kanske, nu på senaste har vi kanske pratat lite mer om det. Men du känns ändå med. Tåget och jag tycker det ska bli fett kul.
Kan inte du berätta varför du så gärna har velat ha ett tredje barn då?
Det är säkert ligger någonting i, jag har ju egentligen 4 syskon om man ska räkna alla, men vi är lite, det är lite halvt och lite helt och så vidare, men de som jag är närmast skulle jag säga att det är mina systrar som är väldigt nära. Och jag kan tänka mig att det är någonstans där den här trion, att det är det som liksom jag har levt i den och känner att det är någonting som jag är van vid och som jag också vill ha. Men för mest har det bara varit en diffus inre känsla. Jag har sagt att jag känner som att jag har ett till barn i mig som måste ut. En människa som är en själ i mig typ. Och ja, jag tror faktiskt helt ärligt, det är folk som inte tror mig, men att efter det här kommer jag känna mig complete.
Jag skrattar.
Tror inte
jag reserve judgment. Jag tror...
jag hoppas det som fan. För jag vill inte känna att jag hela tiden... rent ekonomiskt och det tidsmässigt så vi kan inte ha till barn, 4 barn.
Nej. Det kan vi inte.
Nej.
Det kan vi inte ha faktiskt. Jag känner, utan nu får det vara nog efter den här gången. Så då är det ju bara bra om du inte går och, så här, det hade varit tråkigt om du, för alla inblandade tänker jag, om du går runt och så här, vet att okay, det kommer inte bli någonting mer, men går och längtar.
Jag vet, det är det som skulle vara jättejobbigt faktiskt. Men jag hoppas att jag kommer känna mig bara nöjd och content. Och, ja, jag hoppas. Jag kände ju det typ 2 dagar sist med den andra.
Ja. Ja just det, då var du också klar sa du. Nu har du gjort det.
Men det var inte riktigt sant.
Nej.
Däremot kände jag sa ju det efter förlossningen. Alltså det var bland det första jag sa, att jag behöver aldrig göra det här igen. Det här var fett jobbigt.
Det är därför jag säger I reserve judgment nu när du säger det nu också.
Men det där med efter förlossningen, det är ju också att man Hela grejen är konstruerad så att man ska sen glömma.
Mm.
Men du får väl påminna mig. Jaha, men är det någonting som du... Vad har du liksom tagit med dig från de här två tidigare småbarnsåren? Är det någonting som du känner att du oroar dig för inför att bli förälder för tredje gången? Eller någonting du ser fram lite extra mot som du ska ta vara på lite mer den här gången?
Jag tänker ju, det största lärdomen tycker jag fortfarande är det här med hur period... Att allt går i perioder på något sätt.
Mm.
Är att när det går bra och när det går enkelt. Och man har, låt säga att man har tur att det kommer en bebis som bara sover jättebra. Och inte skriker mycket.
Mm.
Eller vad man nu kan tycka är positivt. Det kan ju att njuta medan det är så. För sen kommer det med stor sannolikhet förändras vid något tillfälle. Det är så jag har upplevt med båda våra tidigare barn. Att det går upp och ner väldigt mycket i... Vilket hänger väl ihop med deras utveckling och så vidare.
Mm.
Att vissa perioder är ju enklare eller mer smooth än andra. Och att njuta medan det är enkelt. Och sen så att komma ihåg när det är svårt att den perioden också kommer att försvinna. Med största sannolikhet. Mm. Om vi inte pratar om något jätteallvarligt. Liksom. Förstår jag menar?
Jag förstår. Men är det något du är orolig för? Är det som du är nervös inför?
Nej, jag är egentligen inte orolig. Så här kommer jag ihåg att jag kände efter första också när vi skulle få våran andra är att man har hittat en viss rutin.
Mm.
Och man har hittat en rutin som funkar för oss och som så här, hur vi lägger barnen, hur vi ändå delar mycket på ansvaret mellan oss. Jag tycker den biten flyter på väldigt naturligt. Och det är en sån grej som alltid då kan ju förändras.
Mm.
När det introduceras ett nytt barn, hur påverkar det? Så det är mer en sån grej, men det är inte en jätteoro på grund av lite det jag pratade om tidigare, i att de här två tidigare barnen har ju lärt en att man löser ju det
löser till slut.
Det landar ju, man hittar en ny rutin, men det är bara den här första perioden som kan bli, beroende helt på vad det blir för slags bebis, lite omskakande, låter kanske som ett för starkt ord, men du fattar vad jag menar, lite så här. Oj då, nu måste vi kanske börja om lite grann.
Mm.
Vad känner du själv?
Jag är väl inte så här superoroligt lagd. Varför inte kring sådana här saker? Men nej. Det som jag tänker, har lite svårt att komma ihåg hur den här känslan av att jag kommer ha en bebis på mig hela tiden. Det är ganska skönt också att vara fri som man är nu. Mm. Att man inte... Alltså det blir en helt annan spontanitet nu. Det är typ de första två åren, i alla fall som den som har fött barnet, tycker jag. Att, dels är att man är på ett annat sätt i hjärnan. Det tar emot, eller det tar emot. Men för mig har det i alla fall varit så. Att vara ifrån barnen och att man är liksom väldigt sådär i symbios. Vilket också är fint, men jag försöker nog njuta medans jag får möjlighet att vara lite själv.
Mm.
Liksom. Det är väl, ja. Det ska bli intressant att se hur jag hanterar det också nu med två andra barn att ta hand om också. Det blir bara ganska maxat. Jag hoppas att jag kommer hitta lite tid också för mig och för dig.
Ja, precis. Det är ju första gången nu man blir outnumbered också av barnen. Så att det blir också intressant hur man löser det.
Mm. Men nu är också något annat att de är ändå...
De är större.
Och jag tycker på ett sätt att det har varit lättare att ha de här två lite större barnen än det var att ha ett och ett halvt till två år var han ju bara när jag var höggravid. Det var fett jobbigt på många sätt. Så det
men den här symbiosen, tycker du fortfarande att den, du sa att du tyckte att den var i upp till två år. Tycker du det med vårt andra barn också?
Ja, det var mer intensivt med första barnet, men jag tycker det... Jag kommer inte ihåg, tiden flyter ihop. Men absolut första ett och ett halvt ish två åren. Tills de blir lite... Han var inte lika... Vi satt inte upp på samma sätt. Men ja, tycker inte du det eller?
Ja, men jag vet inte. Jag tyckte vi körde så mycket... Bara en sån grej kring liksom... Vår första var ju otroligt mammig liksom. Där ett tag. Och medan vår andra, där var det ju jag som la honom från en ganska tidig ålder. Och... Jag tycker bara den grejen, vem det är som lägger den och sådär.
Mm. Ja, det var på ett helt annat sätt. Första barnet var också mycket mer. Han hade mycket mer behov av närhet. Mm. Och jag hade svårt att släppa ifrån honom och så. Det känns som att det kommer bli mindre den här gången. Men på tal om, alltså, jag ska fråga dig om det är något du ser fram emot. Jag ser verkligen fram emot att jag ska försöka ta det lugnt. Inte göra så mycket olika saker. Jag hoppas att framförallt de allra första veckorna så vill jag typ bara vara med typ den här bebisen och ha otroligt lite att göra. Eftersom det här är ju sista gången.
Mm.
Tror jag.
Det är det.
Jag kommer i alla fall leva som att det är sista gången. Och då tror jag att jag kommer njuta mer lite av, inte så här, jag har ingen stress att den ska bli äldre eller liksom att man ska förbi någonting, utan verkligen försöka bara ta vara på varje dag. Och jag tycker det är mysigt att man också ska få en liten till, att man får vara i de här småbarnsåren lite längre. Jag tycker i alla fall det är härligt. Nu när vår äldsta barn, han kan vara lite grumpy. Han vill inte alltid hålla på och gosa med mig och så. Och då är det väldigt härligt att man har treåringen som vill gosa. Men han kommer snart också rata mig. Och då har jag en till. Och det känns bra.
Jag ser mest fram emot, tror jag. Jag menar, självklart att liksom träffa den nya bebisen. Och det blir en helt ny person. Så det är väl nummer ett, såklart. Men också bara att se våra två söner, hur de kommer att vara med bebisen. Det ser jag väldigt mycket fram emot att se. Det blir väldigt kul liksom. För det är att vår första som redan är då en storebror som tidigare, men nu är han ju så mycket större än vad han var. Och vår yngsta som alltid har varit då den minsta, men som nu får
axla
också
rollen
bli
som
storebror. Vi pratar ju mycket mer om så här, eller framförallt med treåringen, om att man måste klappa, eller måste, men att man får klappa bebisen. Och han brukar prata lite själv om det där liksom, vad han ska göra typ när han blir storebror.
Mm. Han verkar ju fatta lite vad det innebär. Det ska bli jättekul. Det ska bli kul att se om deras, alltså de två äldstas band förändras också lite grann.
Mm.
Jag tror det.
Jag hoppas det. De är lite bråkiga just nu med varandra. Men också väldigt fina i stundtals.
Ja, alltså det är små korta.
Nej, men det är ju verkligen dubbelt. Jag vet inte, det känns som att det är lika mycket bråk som snällhet mot varandra.
En kvinna som jag träffade idag, som jag tränade med, och man bara säger, det verkar vara så lätt för dig, alltså föräldraskapet, och att det är ju verkligen det är roligt att man förmedlar den bilden. Det är inte heller riktigt den bilden som jag önskar förmedla. Jag tycker inte det, knappast att det är lätt, det är fett maxat.
Det är det.
Och jag märkte ju verkligen av det när du var borta här förra veckan. Det här orkar jag inte göra själv.
Jag var alltså borta
Två dagar
på bokmässan. Och sen så hade jag några sådana här boksamtal i Skåne.
Två dagar.
Jag kom ju hem emellan, men ändå. Mm.
Men allt blir också jobbigare när man... Jag hade så ont i ryggen och var så gravid och sådär. Men det var väldigt bra för min kärlek för dig. För när du kom hem sen så kände jag mig...
Jag måste åka iväg oftare.
Ja, och bort en gång i veckan. För det var påminns. Vet du vad vi måste prata om också här? För det som folk tycker är jättekul. Utan att du outar det. Att du vet ju en hemlighet om den här graviditeten.
Jag blir imponerad att jag har kunnat hålla det.
Nej, alltså det som du vet är alltså vad det är för, om den här personen har en snopp eller en snippa i sitt kön. Och vi gjorde så för att jag vill absolut inte veta, för jag tycker det är så kul med den överraskningen. Och jag känner mig också helt tillfreds med vilket den blir. Med första barnet så tog vi inte reda på det, med andra barnet tog vi reda på det. Och då hade jag lite önskemål om en flicka. Nu känner jag whatever. Så du vill gärna veta för att kunna förbereda dig. Typ.
Ja, för jag hade också ett önskemål om en flicka.
Du var en snäll barnmorska som, hon gick ju med på det utan problem.
Du var lite osäker på om hon skulle göra det.
Vissa barnmorskor vill inte göra det.
Nej.
Vilket jag tycker är lame.
Alltså lame varför?
Alltså varför inte? Varför? För det är några som säger, jag tänker inte, för de vill inte skriva på en lapp. För att man då måste typ stå till svars om de har fel på könet. Men man säger ju att det är ingenting, en garanti. Nej, det fattar precis. Väl jag
med. Det sa de till mig också. Att det här vet vi, kan vi inte säga med 100% säkerhet, men...
Ja, hon sa det.
Mm.
Ja. Men det är också... Jag vet inte, för mig är det obvious. Men jag uppskattar i alla fall att hon Vad schysst att skriva en lapp till dig. Och den bad jag dig kolla på när du inte var med mig. För någon måtta får det vara.
Mm.
Men det är jättemånga som är så här, hur kan han... Min man hade aldrig klarat, han hade råkat förtjäga sig direkt. Man hade sett på hans minspel. Mm. Och så säger jag bara att... ja, okej, ni har inte träffat Amat kanske. Eller du är inte så mycket med dina minspel direkt.
Nej, men också så tror jag att när jag put my mind till att säga jag ska inte, det här ska jag verkligen hålla, då gör jag det.
Ja.
Också. Och jag, det är klart att vissa gånger har jag kanske behövt att tänka till lite så här extra, men det, för mig, jag trodde ju själv som sagt på min förmåga att kunna hålla det hemligt, annars hade jag inte ens försökt liksom. Men sen så trodde jag kanske ändå att det skulle vara lite svårare än vad det har varit. Jag tänkte att jag skulle behöva tänka efter mera. När någon frågar på att säga okej, tänk efter nu så du inte råkar avslöja. Mm-hmm. Men det har blivit väldigt bara enkelt och naturligt. Att...
Mm. Jag tror folk är också bara så här, hur... Alltså som att jag sitter och så här, försöker ta reda på det. Det är ju hela grejen att jag inte vill veta. Så det, om jag hade... Jag guess om jag hade frågat dig, kan du snälla säga, då skulle du väl säga.
Ja, men om du vet, om du vill veta så självklart skulle jag säga det. Men vi har ju en son, vår äldsta son, som gärna vill få reda på det. Och ja, som lovar att han skulle kunna hålla det hemligheten.
Nej, han sa eller... att jag lovar att försöka.
Nej, jag lovar att försöka. Och han är ju jätte världssämst på hemligheter. Jag tror inte ens han förstår konceptet.
Jag tror han förstår, men han kan inte... Det är också, det, han, om man pratar minspel, han är väldigt telling i hans... Mm. Ögon och hans mun och sådär när han ljuger.
Jag har ju försökt säga till honom, testa honom några gånger bara så här. Ja, men det vet inte. Om han fick en godisbit på vägen hem så säger jag så här, säg inte till mamma. Och det är inte för att han inte får,
nej,
bara som ett test. Och det, han håller ju det i 3 sekunder efter att han kommer hem. Och sen så säger han det till dig.
Jag vet, det är bra, han är ärlig. Men jag tycker det, man kan göra så också. Alltså om man, för det är många som jag träffar sådär, att säga att men jag vill veta, den andra vill inte veta. Och så tänker man att man måste välja ett visst sätt.
Men då är det jobbigt om det är någon som är lite slarvig med det där. Men det sen så beror det också på den som inte vill veta, hur pass seriös i det är man. Är man att, är det som att ja, men det är en preferens, men råkar jag få reda på det så är det inte hela världen. Men du skulle bli liksom sur om jag råkade säga det. Om jag hade råkat för tjejer.
Ja, det skulle jag nog bli. Ärligt talat. För det är... Jag vill verkligen inte veta. Jag vet inte varför jag är så gärna inte vill veta. Jag tycker bara det är så roligt med sån här... Mm. Jag älskar att bli överraskad. Jag tycker det ska bli kul. Och jag tycker också det är väldigt kul att du har en hemlighet i den här graviditeten. Det är som att du har en liten... Det är ju, ja, men en egen del av graviditeten för första gången.
Mm.
Det är det.
Ja, det är kul. Det är vissa som har sagt till mig så här... Ja, men... Ja, oh, vänta. Det där kommer jag få ut ur dig liksom.
Vem då?
Typ Mike.
Va?
Etsa, men vänt,
Mike, min svåger.
Ja, precis. Vänta tills du har tagit liksom en öl eller två. Då, då känner jag bara
så. De känner inte
snälla.
Det. Alltså. Jag säger också att alltså, om det är någon som ska ha den här uppgiften så är det Amat. Så det känner jag mig inte nöjd för. Men på tal om det här med att önska kön. Det är ju några som skriver det till mig. Men jag tycker det är en lite känslig fråga. Men... som känner väl någon typ av skam kring att önska ett visst kön. Hur känner du där? Och varför är det så att du vill så ogärna ha en till pojke?
Det är inte att jag så ogärna vill ha en till pojke. Utan, nej men jag tycker att bara... Jag tycker det är lite löjligt om man får säga så. Att jag fattar liksom teorin bakom, jag förstår varför man inte liksom ska hålla på och tänka på det här. Men jag tycker också att det är ju lite olika... situationer som uppstår.
Man vet ju inte vad det är för person.
Nej, det vet jag. Det behöver inte betyda att man ska bli på ett visst sätt för att det blir en flicka eller pojke. Men jag tycker bara att så här, jag vill bara se vad, nu har jag fått, man har fått prova på det ena, då vill jag prova på det andra om man får välja.
Och du tänker att det kommer vara annorlunda?
Not necessarily. Men...
Men någonting ska vara, om man, ja, men, längtar efter.
Vi pratar ju utifrån, man pratar ju hela tiden, vad blir det, en pojke eller flicka?
Jag vet, det folk är besatta av det. Det är väldigt många som önskar en dotter för mig. Det kan jag bli lite, jag kan inte provocera det för mycket, men snarare att jag kan bli lite ledsen typ för ifall att jag nu ska få en son till, att det är också ju såklart Alltså jag vill inte att folk ska känna sig besvikna för mig eller känna som att jag nu har
In for it
eller liksom, vad synd. Jag älskar ju mina söner. Jag var ju helt inställd på att jag skulle få döttrar, men det har jag liksom släppt och förstått att det spelar inte någon roll.
Nej, egentligen. Men man behöver inte sätta så stort värde kring det eller så här, nu ska jag ha en pojke för det ska bli så här eller en flicka för det ska bli så. Men menar, i våran värld, vi pratar om att det finns olika kön, eller hur?
Mm.
Det finns det. Det får man ändå säga 2023.
Jag vet inte.
Nej, men eller vadå? Män och kvinnor, det finns ändå. Right? Jag tycker inte, det bör ju inte vara kontroversiellt. Och därför då, om man sätter en pojke till världen, då kan det vara kul att sätta en flicka till världen. Och inte så mycket mer än så. Det behöver inte vara för att...
Men vissa kan ju skriva att det är en väldigt stor sorg för dem. Och då kan man... Alltså om de får det som de inte hade tänkt.
Ja, det är så känner jag ju däremot inte.
Nej, men då tror jag att man också lägger väldigt mycket i det. Vad det innebär. Alltså också mycket krav på den här personen som kommer. Att de ska leva upp till något. Någon viss bild som man har.
Nej men så känner jag inte jag. Alltså allt det här har bara varit en... Så här, om man får välja, om det blir alltså en liten preferens, 51% versus 49%.
60-40.
Det är liksom, det är det vi pratar om, det är inte att det är en stor besvikelse om det inte blir på ett visst sätt. Och sen så klart det ultimata är, man hoppas ju på att det är en
frisk.
Att det är en frisk bebis, att det är en välmående. Jag vet att vissa tycker också att det är liksom, men då kan vi lika lägga ner alla poddar. Låt oss inte prata någonting.
Nej, jag skojar bara. Jag önskar mig faktiskt en frisk och välmående och glatt, lyckligt barn, om jag får önska. Okej, men apropå, eller det var inte alls apropå det, men har du några tankar om att stå vid min sida när jag ska föda det här tredje barnet?
Nej, tänkte jag att nu har du fått stöd nog. Jo, men... eller vad menar du? Det är klart att
Ja, men tänker du på förlossningen? Hur går tankarna där?
Ja, jag tänker på att jag hoppas att det ska bli så som du vill att det ska bli. Du vill ju ha en hemmaförlossning en gång till. Och det är ju ingen garanti att det blir så, men det är jag hoppas ju verkligen på att det ska bli så. Förra gången så var det mycket mer nytt med hemfödseln för mig. När du föreslog det så visste jag inte riktigt egentligen i princip någonting om det.
Mm.
Jag visste typ att det gick, men jag tänkte kanske att det här är någonting som det blir så om man
inte hinner.
Så in jag hann inte till sjukhuset, nu måste det bli hemma. Det är typ så jag tänkte.
Mm.
Och,
visste du att folk gjorde det på ett organiserat sätt?
Nej. Det är det jag menar. Jag trodde att det bara var sådana där fall. Att du inte hann till sjukhuset därför. Så... Men det har ju vi pratat om förut, det här med att liksom, jag gick på ju en kurs om hemförlossning där det var två hembarnmorskor som pratade. Och de hade gjort det sedan 70-talet eller någonting.
Mm.
Och de berättade om allting och alla, vad ska man säga, pros and cons. Det var inte så mycket cons visserligen.
Så har de inga cons?
Alltså, jag minns inte riktigt, men så här, jag gick in och jag hade väl exakt samma tankar som många andra, det här med så här, faran, risken, onödigt, varför skulle man hålla på att utmana ödet liksom.
Mm.
Men sen så, när jag gick på den där kursen så fick jag ju förståelse för att det är ju inte alls det handlar om, utan det handlar mer om det här bekvämligheten och vilka positiva effekter det kan föra med sig och att det inte alls är en statistiskt mer farligt och så vidare. Och, så vidare.
Mm.
Och är man liksom en rationell, tänkande person så tänker jag att det där tar man in och så ser man att det här är inte, jag ser inte det som mer riskabelt än någonting annat.
Mm.
Och särskilt inte om det är någonting som du vill göra. Så jag kom över det där väldigt snabbt och jag var aldrig värsta motståndaren till det.
Även alltså jag tror aldrig du sa... Nej, vissa kan ju vara väldigt, väldigt rädda om man säger nej, jag kan inte vara med på det här.
Nej.
Så var det ju inte.
Nej, men för grundinställningen är ju att det här är ju din kropp och du ska göra det här. Så det är klart att du väljer whatever du vill välja, så är det du som bestämmer.
Tror du att det hade varit annorlunda om jag inte var barnmorska och du kände att jag var liksom insatt?
Alltså, om jag upplevde att du inte var insatt, om jag upplevde så här generellt att du inte hade så här, du visste inte vad det innebar, då hade jag ju velat att du informerade dig.
För ibland gör jag ju ingen research.
Nej,
på något.
Men det är en grej om det som, så här, som du brukar göra, nu ska jag bygga den här möbeln och så läser du inte instruktionsmanualen.
Nej.
Det är ju en sak, det kan man ju leva med. Men man bör ju veta
Men det
vad
jag menar,
det är man ger sig in på när man ska...
Ja, men verkligen. Mm. Och det, de allra flesta gör ju, ja. Har ju koll.
Och så att, då hade jag kanske reagerat mera. Men så grundinställningen var ju aldrig att du inte får eller bör göra så här. Utan jag tyckte det bara var, aha, det här var ovanligt. Men sen så gick det ju där över väldigt snabbt när jag gick på den där kursen. Det var ju rätt tidigt och sen så, ja, okej, bra. Makes sense, tyckte jag.
Mm. Men och, du var innan, inför den, i och för sig, du kanske inte var nervös. Men du var ändå lite så här, hur ska jag klara det utan smärtlindring?
Ja, jag minns faktiskt inte hur jag tänkte kring den biten.
Jag minns ett samtal vi hade.
Vad sa jag?
Att jag kommer inte ihåg om det var precis... Jo, det var nog innan. Alltså jag var bara så här... det slog mig att jag bara, jag kommer verkligen inte ha tillgång till någon epidural. Typ jag har inte liksom känt krystvärkar. Jag vet inte hur ska jag, alltså det kommer göra jätteont typ. Mm. Och du var bara så här, ja jag vet inte, jag har inte velat säga det. Men ja, jag har tänkt på det. Hur ska det gå typ?
jag vet inte på det samtalet. Men nej, det, men precis. Det var ju, vad ska man säga? Coolt att se hur du klarade det. Så inom citationstecken bra. Mm. Alltså, jag upplevde ju, när man jämför de första förlossningarna och den andra, så upplevde jag ju att den första var ju betydligt, bara från mitt, vad ska man säga, utifrån perspektiv, så var ju det way jobbigare.
Mm. Också hade psykiskt jobbigare.
Psykiskt krävande, men alltså för dig också, så att ha ont så där länge. Och jag menar, där hade du olika sorters smärtlindring, men jag upplevde ju att du så här, bara du verkade ha mer ont under den första förlossningen.
Ja,
betydligt mer. När vi höll på med den här lustgasen och liksom, där var det ju betydligt fler tillfällen där det kändes som att, oj jävlar, hur ska du klara det här typ? Medan den andra så kände jag inte så alls.
Ja.
Så.
Du kanske också var skönt i att, dels att det gick ju så himla mycket snabbare, så det går ju inte, men att du kanske inte förstod hur snabbt det gick liksom. Alltså att man, när du kanske fattade, alltså du kanske inte fattade, ja, nu är det typ över. Ja, ja, att det gick undan. Men nu inför den här känns allting helt lugnt. Är du liksom orolig för något? Tänk om, har du lite sådana tänk om tankar? Nu gick ju allting, förra gången gick ju verkligen, kan inte ha gått bättre. Nej. Så då, och det, så behöver det ju inte vara den här gången. Det behöver inte heller vara att jag har en enkel födsel liksom.
Alltså. Nej, jag vet. Mm. Nej, jag känner mig inte orolig för det. Det är ingenting som upptar min liksom, min hjärna på det sättet. Om det händer, då händer det. Då får man hantera det i stunden liksom. Du kommer ju ha ett bra lag där runt dig av både barnmorskor och andra. Så
vet du vilka som kommer där?
Jag vet att du ska ha de här två barnmorskorna som du har sagt. Och du ska ha dina systrar. Och du ska ha din kompis, eller vår kompis Ashley. Och säkert någon mer som jag glömt.
Nej, du själv.
Och jag själv, okej.
Okay. Och kanske våra barn. Vad tycker du om det?
Ja, det är jag lite... Igen, det här är det är du som bestämmer, men jag hade inte velat ha det.
Nej, okej, okay, berätta. Det har vi inte pratat om faktiskt.
Alltså om jag var du hade jag nog inte velat ha det. Därför att de är ju rätt små. Jag tror så här, man hoppas ju nu på att de på något sätt så här, är det underförstådda att bara ska så här, fatta vad det här handlar om. Och fatta på något sätt. Du vet nästan som så här...
Intuitivt
liksom. Intuitivt förstå att okej, okay, nu måste vi hålla oss i skinnet här lite. Mm. Men de
det
kan ju,
tror jag inte.
De kan ju vara minst lika galna som de är ibland vanligtvis.
Mm.
Och det är det jag tänker, så mycket som jag i alla fall upplever förra födseln, så var det så mycket som handlade om att du skulle vara in i din zon. Du skulle liksom vara i din hjärna på ett sätt som... Där du inte skulle ha så mycket direkt yttre störningsmoment. Det var jag kommer inte ihåg, var det något tillfälle där du sa att folk skulle sluta prata eller...
Det var att någon höll på att klappa på mig. Då kom jag ihåg att jag bara kände att jag måste typ spina när ni klappar mig. Så
nu tar du mig ur zonen. Och det är bara det jag tänker med så här. Mm. De håller på och bråkar och slänger någonting på varandra som hörs. Det känns bara... Lite onödigt,
nej,
tycker jag.
Jag fattar. Och det är faktiskt inte som att jag har så här, och värsta längtan att de ska vara med. Det är mer att en fördel med att föda hemma är att man inte kanske behöver så här, rodda direkt med barnvakt och sånt. Det är lite jobbigt att så här, gå in i den. Nu ska typ någon komma och hämta och sen ska man åka in. Men en nackdel är väl kanske att man inte vet heller vart barnen kommer vara. Det kan ju vara på natten. Då kommer inte jag väcka dem för att de ska dra Nej. Därifrån. Men då får det väl bli att du liksom nattar om dem. Eller så är de på förskolan. Det är ju ganska sannolikt att det blir någon av de här scenarierna. Alltså natten är väl det mest sannolika, tänker jag.
Mm.
Men jag tänker att man tar den biten lite som det kommer. Och att vi har ju en liksom, relativt stor lägenhet. De behöver ju inte sitta och häcka i badrummet eller
Nej.
I mitt rum om det är där jag ska vara. Så jag tänker att om inte de vill vara inne hos mig, eller om jag stör mig på att de är där, då kommer jag be dem att gå därifrån, helt enkelt. Alltså, eller be er att säga till dem att gå därifrån, eller att någon tar ut dem eller något. Så jag tänker att man inte behöver ha värsta planen.
Och du tänker
planen.
Att om man då lyfter ur dem till exempel, och du vet hur de kan vara ibland, när man säger till att de nej, men nu får inte du vara här, eller du får inte, då kan det ju bli tårar eller skrik för att de blir lite så här envisa. Och då tänker du att det där lilla skrik, den där stunden där när man säger okej, men fan, nu måste jag ta och bära ut det här ur badrummet, och så börjar de skrika, det kommer inte ta ur dig ur the zone.
Jag vet inte, jag hoppas inte att de ska göra. Jag pratar ju med dem ganska mycket om hur det kan bli, hur jag kan låta att det blir, alltså vad jag behöver och så. Och jag hoppas de inte ska skrika liksom där. Men det hade väl varit osoft. Men jag tror att jag fixar det. Jag vet inte.
Mm.
Det är inte, it's not that deep. Jag tror inte heller, de har inte heller värsta längtan efter att vara med. Som Irie, min systers dotter, hon ville ju verkligen vara med.
Och var hon det då?
Ja, hon var med i början. Men hon var ju också så här taggad och igång och sådär. Så fick man säga att henne liksom softa lite. Men hon var också väldigt gullig mot Oppo. Men hon skulle också så här prata. Men, och då efter ett tag, hon blev ganska rastlös. Så då kom mina föräldrar och gick ut med henne till parken. Så var hon ute och sen precis när Oppo hade fött så var hon bara så här, vart är du, vart är du? Jag vill att hon ska komma. Så hon kom hem när Oppo fortfarande var i poolen.
Mm.
Så jag tänker något sånt, alltså det behöver inte vara, om de inte pallar vara hemma eller så, då går de ut.
Mm.
Ja. Men du tror inte de blir, vissa tänker ju typ att det är trauma för barn om de ska vara med.
Nej, det tror jag inte. Alltså det, jag menar, ja, om någonting jättehemskt skulle hända, absolut. Men det är ju, om det är en jag vet inte, nu vågar jag inte, får man säga en normal födelse, eller det är problematiskt.
Ja, nej.
Om det är en födelse där allting, där det mesta går bra, då ser jag inte att det skulle vara traumatiskt liksom.
Och jag tänker, i alla fall äldsta barnet, han är väldigt mån om att säga att han vill absolut inte se något blod och så.
Mm.
Så då kommer han väl, då kan man ju varna, det kommer komma blod, då får du.
Han känns ju enkel, det är bara låt honom här, du får spela vilket tv-spel du
vill. Ja, men exakt. Men också, ge iPad. Alltså ja. Det är inte värsta svårt. Men han har ju också sagt att efteråt, han har sagt hur han vill att möta barnet, att göra som förra gången, att han får gå fram och så, själv.
Mm.
Det får man hålla, att de inte ska bråka
precis.
Om det.
Precis. Ska de få gå in en och en eller tillsammans?
Det kommer bli bråk om vem som ska gå in först om de går in
ja,
en och en.
Ja, men då tänker jag att man får distrahera dem först. Det får bli så här. Vem vill ha chipskålen här och en film, och vem vill gå in till bebisen?
Jag har ju lovat att vi ska äta tårta och sjunga Jag må leva till barnet.
Mm.
Så det skulle man kunna distrahera med att det är en som får äta tårta och sen den andra.
Precis, för andra risken om de går tillsammans är att det blir tjafs då också.
Ah,
de är bara på tjafset. De är ju på ett humör, eller på en inom period just nu där det är ganska mycket tjafs om liksom. Varje gång jag går och lämnar dem på förskolan så kommer vi ner från hissen liksom, och sen så har vi ju en knapp där vid ytterdörren. Så man trycker och så öppnar sig dörren automatiskt, och då är det raised till den här knappen varje gång. Och nu varje morgon behöver jag, måste ju understryka, det är ingen tävling här. Vi ska inte tävla om den här knappen idag. Just för att också...
De brukar kunna faktiskt alltså förhandla om knappen. En får sitta i hissen, den andra får trycka på knappen.
Men just för att de kan båda vara så jättedåliga förlorare.
Mm. Det har de fått från dig.
Nej, jag är ju faktiskt inte en dålig förlorare, jag är dålig vinnare.
Ja, okej, vi ska sluta snart. Men jag tänkte, har du några goda råd till, om det är någon annan, jag säger pappa då, en pappa som väntar sitt första barn just nu? Dels hur man kan vara en stöttande partner, och också lite hur man ska ta sig an det tidiga föräldraskapet.
Ja, lyssna, vara engagerad, det är väl två bra, viktiga saker.
Konkret hur man kan visa engagemang.
Jag vet inte, att inte behandla det som att det här är den andra personens uppdrag enbart liksom, och det här är väl kanske en allra viktigast om vi pratar, sa du första, man ska bli pappa för första gången?
Ja, jag tänker det, för andra, tredje, fjärde, då kanske man har lite mer
ja, tankar själv. Så om man pratar om då första gången, ja men verkligen att inte behandla det då som att det är den andra, din partners uppgift att klara av det här själv, att inte kanske vänta på att få frågor om graviditeten eller barnrelaterade saker utan att själv ta upp det ibland. Ja men precis, för jag tror att annars kan nog många män ha det att man inte tar ett initiativ själv. Det finns ju mycket grejer att lösa inför första barnet som man kan definitivt ta lite kommando över att fixa. Om vad gäller barnkläder eller blöjor eller alltså bara sådana här praktiska saker också som man kan stötta på. Ja.
Ja, jag frågade något annat också.
Det är det som är risken när man ställer två frågor igen.
Jag vet. Jag
kommer inte heller vara
först. Jag gillar att göra det.
Varför då?
Nej men så min hjärna funkar.
Ja, jag förstår.
Okej.
Okay. Nej men jag
jag hade nog en annan fråga i mitt huvud. Det var vad tycker du om, alltså jag kommer göra, jag planerar att göra en postpartumplan. Vet du vad det är? Du hör kanske.
Ja.
Som en förlossningsplan fast postpartum, och det handlar ganska mycket om att det kanske inte blir exakt så, men för att öka chansen att hålla sig inom vissa ramar som jag önskar för mig själv. Till exempel det här med att så här, ta det lugnt och sakta ner. Jag har lite svårt ibland för det. Yep. Att bara så här, inte hålla på, du vet. Och det, då ska jag typ skriva så här, de här första kanske, jag vet inte, 4 dagarna kanske jag är hemma. Eller 5, I don't know. Och har lite begränsningar med så här möten som jag, eller möten alltså, hur många jag träffar, avsätta tid för att verkligen bara vara med mig och bebisen, kanske avsätta tid för lite tid för dig, lite tid bara för mig, alltså sådana saker. Och målet är som sagt att, inte att jag har flängt runt jättemycket, men jag har nog ändå varit så att jag ska komma igång ganska snabbt, och nu skulle jag bara vilja typ vårda mig själv och ja, bara ta det långsamt. Vad tänker du om det? Är det något du är mer, är du med på tåget eller vill du bara leva ditt liv?
Men hur, på vilket sätt måste jag vara med på tåget?
Alltså vill du också sakta ner med mig? Eller kan du vara, ja, du kan vara alltså, där och serva mig också?
Ja, precis. Nej men jo, men det är väl bra att jag vet vad du vill såklart i en sån sak. Jag ser på såna här saker lite mer så whatever works för en själv. Liksom, folk är lagda på så olika sätt kring så här, nu har ju du hemma hos oss lagt upp mycket affirmationer och sånt där. Och det är ju sånt som funkar för dig och det är jättebra. Jag är inte så mycket en affirmationsperson.
Du har väl aldrig provat?
Nej men ja, och men liksom whatever, jag lockas inte av den tanken heller.
Nej.
För mig. Så att nej men jag tror bara att man ska utgå mycket från vad som funkar för en själv, och om det blir bra för dig med affirmationer och postpartum brev och liksom att skriva ner och då gör ju det.
Men har du tänker du att du vill göra någonting annorlunda den här sista tredje gången, eller är det bara vi kör på? Ta det som det kommer.
Ja, jag tror så här, vi måste ta det som det kommer i mångt och mycket, för att man vet inte, det är väl en sån grej jag har lärt mig, de är så himla olika. Våran första och andra barn, de har ju literally två helt olika personligheter. De är två individer, olika temperament, olika... De har vissa likheter också såklart.
Ja, man kan ju inte styra dem, men man kan ju styra lite sig själv.
Nej, men jag tänker att mycket påverkas också av vad man får för någon.
Ja, men...
Eller du är som att säga, du tänker att du har liksom en strategi för hur du vill att den första tiden ska bli.
Ja, sen så kanske jag får ett barn med kolik som skriker hela tiden. Det är inte, men det kommer ju ändå inte kanske hindra mig från att försöka bara ta den första tiden att fokusera på att vara ny förälder och liksom sakta ner. Det är ju min egen ambition.
Jo, jag tänker att jag utgår mycket från vad det blir för... för mig låter det, jag tar det lite som det kommer. Och beroende på vad det blir för, vad det finns för behov, så får man sakta ner eller så får man göra någonting annat. Jag vet inte riktigt.
Nej. Okej, okay. jag kan bestämma, så hakar du på.
Men du tycker att det är dåligt att jag inte vet?
Nej, inte dåligt, men jag tänker att när man har gjort, dels att det är sista gången och att man har ganska mycket erfarenhet, och då kanske man vill liksom, det kanske är någonting som man vill optimera eller förbättra eller för sig själv och sitt mående och för familjedynamiken, så man tänker att man vill, ja, jag tror ju mycket på förberedelse liksom, inte kanske när det gäller sådana här saker mer än att, och på vissa delar är det ju bara att flyta med, men mycket runt omkring kan man ju också förbereda. Det är ju samma som med att föda barn, det handlar ju också väldigt mycket om att bara go with the flow, men man kan också förbereda mycket saker runt omkring för att göra saker enklare att hantera för sig själv, om du fattar.
Mm. Ja, jag tror att jag är kanske lite låst på att så här, det, igen, på att det beror på vad det är för slags barn. Vad uppfattar man att den här barnet har för behov? Vad, igen, återigen med vårt andra barn, där det blev som att, men då tar jag läggningarna, jag går ut. Då hade du ett starkt behov av att var med våran första fortfarande, att han inte skulle känna sig bortlämnad, eller vad man ska säga.
Mm, det var ju så tydlig sån grej som vi pratade om innan då. Jag skulle vilja att vi gjorde så här.
Och då anpassade jag mig efter det. För att du hade en stark vilja kring det liksom. Men jag tycker inte att det är konstigt. Det är du som...
Det är du
som föder barnet, och det är du som kommer att, jag tror, ha starkast känsla för... Nu är den här lilla bebisen här. Vad är din starkaste känsla nu? Är det att du vill ha den här barnet... när det är prick hela tiden? Är det att du vill lägga fokus på något av våra andra barn? Vad känner du starkast för? Och beroende på vad du känner starkast för, så anpassar jag mig.
Det tycker jag låter jättebra. Du kommer i alla fall ingå i min postpartumplan och vad jag önskar från dig.
Ja, det är bara att säga.
Tack.
Men jag menar, utöver det så försöker jag bara... det är klart att man förlitar sig på det man har lärt sig sen innan, och du säger att så optimera. Jo, men jag tror att vi båda har väl haft en ganska sån liten bubbelperiod till en början.
Jag skulle vilja ha det, i alla fall.
Mm.
Om du utnyttjar också dina dagar och var lite tillsammans där i början med bara det här nya barnet. Alltså på dagarna, det hade jag tyckt var härligt.
Mm.
Även fast, alltså den kommer ju bli, inte få lika mycket uppmärksamhet kanske som, absolut inte som första barnet fick, men lite uppmärksamhet i 2 veckor tycker jag den ska få. Ja.
Mm.
Mm. Okej, okay. En sista fråga. Yeah. Nu, följer du de här Meet Cutes New York? Nej, det är det inte.
Nej, absolut.
Det är typ mitt favoritkonto.
Vad är det för något?
Det är så mysigt konto. De bara går upp. Det är två snubbar i New York som går runt till olika par och bara, excuse me, are you guys a couple? Och säger de bara, yeah. Och så bara, can you tell me the story about how you two met? Och så blir det alltid lite så här, då blir de lite glada och så kan berätta om det. Det behöver inte vi berätta, för vi har pratat om det förut. Och sen så frågar de liksom hur länge de har varit tillsammans och vad är favoritgrejerna med den andra personen. Och det är väldigt gulligt att se folk. Det är väl inte någonting som man berättar om så himla ofta. Och sen så frågar de typ, för våran del då, vi har varit ihop i snart 11 år. 11 years in, what's the secret to staying together? Så det är min fråga till dig. Och så har folk jättebra saker att säga ibland. Ibland har de jättedåliga saker att säga, men...
Oh my god, det är fejkat. De har fått tid på sig att tänka efter.
Nej, men vissa har bara talets gåva, vissa amerikaner inte minst.
Mm. Vad är the secret i att vara liksom stay together? Alltså, ja,
det kanske inte är ett bra mål att bara stay together.
Nej, precis, men... det är typ det jag tänkte säga. Ja. Nej, men det börjar ju med att man vill fortsätta vara tillsammans. Vilket grundar sig ju i någon form av känsla av att man är nöjd i relationen förhoppningsvis. Och inte att man är tillsammans för att, shit, jag är ekonomiskt beroende av dig. Eller jag vågar inte.
Okej, så här, jag formulerar om för dig. What's the secret till att ha a healthy relationship i 11 år? För det är inte som att det alltid är lätt under 11 år.
Nej, det är inte alltid som att det är lätt. Men jag tycker ändå att det är... Ibland, det här tror jag vi diskuterade när vi såg någon reality show. Och då pratade de gärna om att så här, a marriage is it's a war. It's a constant fight. Typ. Man bara, fast är det verkligen det? Det vet jag fan.
It's the hardest job in the world.
Om det är så, känns så jobbigt som en sån konstant battle. Då, i min värld så låter det... skumt. Och det hade, så, då behöver man väl inte vara ihop necessarily.
Nej, man önskar väl av en relation att det ska underlätta ens, berika ens liv.
Jag tycker snarare att det känns enkelt till stor del. Sen så, ja, att det inte är enkelt på sättet att man så alltid är överens och sånt, det är ju en sak. Men förhoppningsvis är man överens i den absoluta majoriteten av tiden, och är man det så tycker jag att det känns ganska enkelt att vara ihop. Jag har inte tyckt att det känns som en sån struggle direkt.
Men nu har du, alltså, nej, majoriteten, särskilt de senaste åren, men
det är klart att man, men jag vill
man
säga
måste
det.
Ju ha, jag tänker just om frågan är hur man håller ihop så där länge, då måste man ju ta sig igenom säkerligen några svåra perioder, och då handlar det väl mycket om, jag vet inte, att stay committed till just att man vill göra det tillsammans, men också att vilja typ utvecklas i relationen och i sig själv hela tiden, eller hur? Man kan inte, en kan inte vara stå stilla. Alltså man, det är ändå, även fast det inte är the hardest job in the world, så är det väl ändå ett konstant arbete som båda måste vara involverade i.
Mm. Precis, så är det väl. Ja, jag har inte talets gåva i den här frågan, känner jag. Men jag tror bara att man måste, som sagt, det måste finnas en vilja. Det måste finnas en anpassningsförmåga som ska finnas där ute, som inte innebär att man ska tappa bort sig själv eller sitt eget liv. Liksom. Man måste ju ändå vara en individ fortfarande.
Ja, jätteviktigt.
Men man måste också ha mycket tålamod till viss del med att den andra personen också är en individ och att den kommer att göra saker på sitt sätt. Och att vissa saker, att inte försöka förändra den andra för mycket. Alltså,
det har jag verkligen fått jobba med. Nej, men alltså jag har verkligen, alltså att acceptera också, vi är väldigt olika på vissa sätt, och att det måste få vara så.
Precis, och där är, hade inte Oprah någon sån här grej om vad man skulle, eller är det för något skämt om Oprah?
Jag vet inte.
Om att så här, hur man ska så här, basically få din partner att bli så som du vill att den ska bli.
Ja,
och det känns
hon
också,
hade säkert det.
Kanske tidigare Oprah i alla fall. Det känns ju som en... Det tror jag många kan fastna i någon slags fälla i, att säga, ja, vi är olika, men nu vill jag att du ska bli så här. Och genom att liksom chip away så kommer jag till slut att kunna stöpa om dig till att bli en sån person. Och det är klart att man kan, det är därför jag säger att det måste finnas en anpassning. Man anpassar ju sig hela tiden till varandra. Men jag kommer ju inte kunna förändra din core liksom, till att bli någonting som du inte är.
Och
hade jag velat det så hade jag ju inte, borde jag ju inte varit ihop med just dig liksom. Så det tror jag. Och sen en så här, ja, jag vet inte, någon form av mognad i också att, igen, åt det här med perioder, att ha, saker kan bli tuffa, men de kan också bli bra igen, om man visar på en bättringsförmåga liksom, om du genuint vill att det ska bli bättre, och du arbetar för att det ska bli bättre.
Jag tycker en bra grej i vår relation att man upplevt det stöttande åt båda håll, och man vill vara generös mot den andra, alltså med både tid och utrymme, och du vet, att man ska få också strive till sina egna mål, och du vet, den biten, alltså det är ingen missunnsamhet alls, eller så här, jag har gjort det här och då får inte du göra det, alltså jag tycker det jämnar ut sig i längden. Ibland är det en som tar mer av vissa saker, ibland är det den andra som gör det, och man unnar varandra det. Att det inte ska bli någon bitterhet där. Det hade ju, bitterhet är ju the worst.
Det är the worst. Och att försöka prata ut om saker, försöka hitta tid.
Jag hatar det.
Ja, du är inte så bra på det.
Nej. Eller men du har blivit mycket bättre
blivit
på
mycket
det.
Bättre. Du är
mycket, mycket
jag,
bättre.
En effekt av när jag gick i terapi.
Ja.
Och det är ju ganska länge sedan jag gick i terapi nu. Men det var en
det är
sån,
ett annat tips.
Det är en sån lärdom som jag tog med mig därifrån. Verkligen. Att så här, för jag är inte lagd åt det hållet egentligen. Jag är lagd åt att... min naturliga känsla ganska ofta är att så här, men vad är fuck it då? liksom så här, ja. Ska du hålla på så där, och då skiter vi i det här. Inte att vi gör slut, men att så här, då får det vara dålig stämning typ.
Och så var det ju mycket mer förut. Det är ju faktiskt en jätte... Jag märker ju när du också typ... Alltså att det krävs ju lite ansträngning nu, men du gör det. Och det hjälper verkligen mig.
I att vara den som försöker att, rädda ut det.
Nej, men alltså att ta första steget kanske är att kommunicera så att det inte blir långdraget. Jag har ju inte svårt att förlåta direkt och så. Men jag kan också bli jag kan också, du vet, vända ryggen till den konflikten.
Mm.
Literally.
Så att det är ju viktigt på något sätt också. Men som sagt, att vi pratade kanske lite om det här med att ha egen tid, alltså som en individ, men också att ha tid för relationen. Alltså att inte fastna i att bli bara typ ett företag eller att bli bara kompisar, utan att i den mån det går, och ibland är det ju way svårare av olika anledningar än vid andra tillfällen, men att komma ihåg att det ska ju vara en kärleksrelation.
Mm.
Is the kind of the point också, eller hur?
Ja, verkligen.
Om man är ihop med någon. Alltså det men jag tror att det är lätt att glömma det, speciellt ja, när barn kommer in i bilden. Då blir det ju mycket som att poängen är kanske bara att shit, vi ska överleva dagen. Nej, men alltså, vi ska hålla oss över ytan på något sätt vad gäller allt det här vi måste göra.
Men vet du vad jag ser fram emot? Jag ska njuta av de här små åren, men tänk när de är stora.
Mm.
Och vi bara ska vara du och jag.
Mm.
Och vi ska typ hitta det. Alltså då blir det också en helt ny, det kommer inte bli som när vi träffades när vi var 23 och 25 år.
Nej.
Ja, men förhoppningsvis mycket bättre och roligare. Mm. Om man har mer pengar.
Ja, förhoppningsvis.
Hoppas.
We'll see.
Mer, jag vet inte, och en annan trygghet i varandra, och att man bara så här, lär känna varandra på nytt, det tycker jag ska bli.
Mm.
Vi måste hålla ut tills dess.
Tills dess. Ja, faktiskt. Nej, men det, jag vet inte. Det var inget ett perfekt Instagram-svar på liksom 20 sekunder. Men
de brukar säga två meningar.
Ja, men någonstans där så kan man hitta någonting, någon lärdom, tror jag.
Tack, Amato, att du kom hit och gästade. Vi får se vad det blir av det här avsnittet.
Tror du?
Men nej, jag ska ju sända det, men jag kanske klipper ner det. Jag vet inte hur länge vi har pratat.
En timme.
Okej. Ja, men det var jättemysigt att du var här. Hoppas att du inte känner dig för stressad. Jag uppskattar att du kom hit.
Tack att jag fick komma.
Puss och kram. Hejdå.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.